slasha.
Då är ni alla precis som vanligt hjärtligt välkomna tillbaka till slashat.se, din machete i teknikdjungeln, med mig Jesper Södlund och normalt sett min gode vän Tommy Podsemski, som han nu har annonserat i flera veckors tid kommer hålla sig borta under just avsnitt 115. Inte gråter vi för det, för vi har ju fått finbesök i programmet här för just denna veckans avsnitt, och det är vår gode vän Magnus Jonasson. Välkommen!
Tack snälla, tack snälla.
Har du hämtat dig från retrospelsmässan och det som hände?
Ja, jag har någorlunda gjort det. Ni hör här, jag är lite repig på rösten idag. Jag har, det är lite sviter från helgen, vad kan man säga. Vi var ju på retrospelsmässan i Gamlestan i Göteborg i lördags. En liten slashat meetup och kikade på gamla spel. Lite merch och en litet kul band som körde lite gamla temalåtar. Och sen var det öl, Jesper. Minns du någonting av det?
Mycket öl vart det till slut. Öl. Och vi måste säga, vi är extremt tacksamma och väldigt ödmjuka över att det dök upp så fruktansvärt mycket folk. Vi får nästan vara glada att det här lilla haket vi hittade hade en helt separat festkällare som normalt hyrs ut. Men i det här fallet så lyckades Tommy snacka sig till att vi fick sitta där. Och vi fyllde väl nästan den lokalen där nere helt och hållet. Vad kan det ha varit, en 20-22 pers?
Jag tror det var ett 20-tal, ja. Mm. Ja. Jättekul!
Imponerande och kul hade vi. Det var extremt geeky. Mycket prylar. Allt från, vi tog det lite här i försnacket, allt från en röd gammal Gameboy med digitalkamera modul påsatt som fotar. Jag kommer inte ihåg vad det var för upplösning, men det var säkert en låg upplösning i svartvitt och ingen möjlighet att föra över bilderna. Våran god vän och lyssnare Gickelsen hade med sig den där.
Kvällens nördigaste pryl, nett.
Definitivt, och det fanns Kindles, det fanns Nintendo 3DS, det fanns iPad 1, iPad 2, 71 olika Android-lurar och...
ett par iPhones också, va?
Ja, ett par stycken fanns det.
Ja, ett par.
Jag gjorde mitt i alla fall.
Och allting streamades dessutom.
Ja, en liten stund där i alla fall, men det varit en sån fruktansvärd batterihåg där att vi var tvungna att fimpa det för att kunna ha kul med tekniken hela kvällen där så.
Och för er som inte såg livestreamen där så filmades det faktiskt en hel del också från lördagen. Och resultatet blev ett klipp som ligger på slashat.tv, besöket på retrospelsmässan. Så in där och kolla efter showen då förstås.
Och jag lovar er, ni kommer skylla er själva. Ni kommer ångra er att ni inte dök upp.
Verkligen.
För det var trevligt.
Nästa år vet ni vad som gäller.
Då smäller vi högre, fler, bättre och ännu fler teknikprylar. Ännu mer nördigare. Och då ska vi göra det som vi snackade om i chatten, eller förlåt, i forumet. Precis dagen innan så kom de med den briljanta idén att man skulle ta med sig det nördigaste man hade. Jag tror att Gameboyen vann väl denna gången. Men till nästa år så ska man nog se om man kan gräva fram något kul i någon låda här. Så har man något annat roligt att prata om.
Men som prylen ska med.
Yes. Men som Magnus sa här, slashat.tv, där inne där hittar ni inte bara Retrospelsmässan 2011-videon utan även en hemskt massa andra rolig video som vi har filmat genom de åren vi har hållit på här. För den som är fullständigt helt och hållet ny här så är ju Slashat en teknikpodcast där vi snackar nytt och fräscht inom teknik, prylar, datorer, mobiler, allt som har med vårat prylnörderi och IT-intresse att göra helt enkelt. Så vi buntar ihop det intressantaste som har hänt den senaste veckan och levererar det på ett myndigt vis till er helt enkelt.
Precis.
Men vi har en stående punkt, Magnus.
Ja, vi har ju en redovisning av förra veckans poll som ska upp. Och förra veckan så frågade vi, eller ni, du och Tommy.
Precis.
Yes. Har du köpt till mobilsurf till ditt mobilabonnemang? Och de val som fanns där då, det var ja upp till 1 gigabyte, ja upp till 5 gigabyte. Tog de lite grann i fel ordning här, men nästa var ja upp till 500 megabyte eller ja upp till 250 megabyte, ja till flat rate eller nej. Och ska vi försöka ta de här i rätt ordning då med resultaten istället, så kan vi börja. Ja, upp till 250 megabyte var 2%. Ja, upp till 500 megabyte, det var 7%. Sen hade vi de som hade upp till 1 gigabyte, 38%. Upp till 5 gigabyte, 18%. Flat rate, det vill säga över 5 gig då, räknade vi det som, 25%. Och resterande 10% har alltså inte köpt till någon mobilsurf till sitt abonnemang. Hur röstade du där, Jesper?
Jag röstade, nu har jag faktiskt två abonnemang och det pratade vi också lite om i förra veckan här, att nu siktade vi in oss helt och hållet på mobiltelefonen och där har jag ett mobilsurf upp till 1 gigabyte. Ett tak jag aldrig har träffat tidigare förrän i lördags faktiskt. Mitt under Geek-appen så fick jag ett litet Tele2-sms att nu har du utnyttjat 95% eller vad det stod. Tommy förbjöd ju oss att prata om det här i förra avsnittet. Han körde en monolog på vad han hade. Nu kommer jag inte ihåg vad han hade för tak där. Men jag tror han hade en gig också, om inte jag är helt ute och cyklar. Frågan är, vad har du, Magnus?
Jag har ju tjänstemobil. Och jag tror att det ligger väl ett tak på, jag tror det är 2 gigabyte. Så att upp till 5 gigabyte fick min röst landa på.
Ja, vi har ju inte tagit med varenda anhalt där. Vi tog väl de vanligaste, eller så, ja, för att hålla ner helt enkelt. Nu undrar de i chatten här hur jag förbrukar 1 gig. Ja, för det första är det så att jag har en extremt dumb phone på jobbet som jag stoppade i den låne Androiden jag fick från LG, Optimusen där. Och för att kunna nyttja lite nät på den där vid tillfällen när jag inte hade wifi, så har jag parat den med hotspot-funktionen i iPhonen. Och suttit och dealat och fixat med lite marketplace och sånt där, installerat och flyttat sådär. Så att därför gissar jag att jag nådde upp till det taket. Men jag har faktiskt aldrig varit i närheten att ha det annars. För jag är sällan ute och rör på mig mycket och har oftast wifi där jag befinner mig. Och så tycker jag också 1 gigabyte räcker. Och det verkar räcka för majoriteten är fel att säga. De flesta som har röstat här i alla fall, 38% har väl det här spärren. Tror du att det är någon sweet spot eller är det bara att det är en sån abonnemangsnivå som bjuds mest från leverantörerna?
Jag tror nog att det är en sådan nivå som faktiskt bjuds mest på. Definitivt. Sen som sagt, jag tror inte att det är så många som utnyttjar den fullt ut kanske. Beror lite grann på vad man har sin mobil till, om man kör mycket Spotify. Det kan ju dra en hel del bandbredd om man är en duktig musiklyssnare. Eller surf på tunga sidor, men alltså ren datatrafik för WhatsApp nämndes här i chatten, eller andra typer av datasamtal går väl inte så himla mycket trafik åt.
Det gör väl inte det, och vi är rätt uppkopplade i övrigt, så wifi assisterar nog oftare än man kanske tror här. Du!
Ja!
Jag kom på en sak, vi glömde ju en liten grej här innan vi går på nästa veckas poll. Och det är ju de här purfärska nyheterna att Apple kommer köra en keynote nästa vecka på Worldwide Developer Conference den 6 juni. Det är en måndag och de startar helt i vanlig ordning 19.00, vilket betyder, alltså 19.00 svensk tid då. Vilket betyder att vi sätter oss redan en timme innan och betar av allt vad förhandsrykten heter. Så 18.00 på måndag, sätt en stor bock i kalendern så ska ni få kvalitativ rapportering från det här eventet. Nu har ju Apple varit lite slarviga här med att konsekventa hur de presenterar de här keynotesen. Ibland har det varit video, ibland är det inte video, så vi vet inte riktigt hur det här kommer presenteras ännu. Men vi har ju lyckats lösa det där lite on the fly tidigare, så att oavsett hur de presenterar det så kommer ni få det absolut senaste som sägs från det här eventet hos oss. Så måndag nästa vecka, den 6 juni klockan 18.00. Magnus, jag tror du sitter på lite detaljer här på ungefär vad det är de har sagt att de ska prata om. För det är väl bara det ju en nyhet?
Bara det, precis. Så sent som i eftermiddags faktiskt så gick Apple ut med en pressrelease där de faktiskt namngav flera av de produkter de kommer att prata om. Detta är första gången man gör det innan ett sånt här stort event som WWDC. Och för det första, Apple tillkännager att Steve Jobs kommer att stå på scen tillsammans med sina medarbetare och presentera bland annat iCloud. Och bara där fick vi ett produktnamn som egentligen, ja, det var väl ganska väntat men inte bekräftat. Vidare så kommer man att visa iOS 5. Det mobila operativsystemet för iPhone. Och man kommer också att visa mer av Lion kommande installationen av macOS X då. Ingenting om iPhone 5 är jag rädd. Och det tyder väl lite grann på att de vill hålla på den här produkten till senare under hösten. Eller vad tror du där, Jesper?
Ja, jag menar, den här pressreleasen, de lyckas att inte prata om hårdvara där, och jag drar beslutsatsen att den är, och det är väl nästan det som har sagts också ganska många månader nu, att det kommer inte dyka upp någon iPhone i juni, då borde den ha varit visad redan. Och nu puttar de det ännu lite till, får anta att det blir någonstans runt september-eventet, det brukar alltid vara ett där omkring, där de har haft lite iPod releaser och sånt tidigare, men det hade de väl på en annan tidpunkt förra året som inte jag vill helt ut och cyklar.
Ja, media-eventet, du tänker du på där, det här iPod-eventet, det ligger väl någon gång under hösten, jag vet inte bara när. Jag tror att du är ganska rätt ute med augusti-september någon gång.
Jag skulle gissa att det är där det hamnar, det är ingenting som säger att de måste släppa en ny version av allting exakt ett år efter de har släppt en ny, utan de får göra som de vill, bara det blir bra. Det sagt så tycker jag ändå att det viktiga på WWDC här och just i keynoten är speciellt att det är mjukvara som Apple ligger efter med nu. Det är där det måste hända grejer. Hårdvaran är det inte så stora problem med. Den håller, tycker jag. Visst, de får säkert peta in ett A5-chip i den där om de vill. Bumpa kameran och kanske peta in NFC förr eller senare. Men det är mjukvaran, det måste börja hända lite roliga grejer. Och iCloud låter ju klart intressant. Och det känns ju skönt att det är bekräftat redan.
Faktiskt. Det ska bli spännande att se hur lösningen kommer att se ut när den väl blir klar och när vi får ta del av den framförallt.
Det är också lite key här. Så det är kul att se hur de har löst det. Och även Lion där, det har de ju sedan tidigare sagt att ska komma till sommaren. Så nu är det väl bara sista stöten innan det ramlar ut på Mac App Store, får vi väl anta.
Yes. Och det kommer vi också återkomma till lite grann om i ett senare ämne här i showen. Ja, har du Jesper? Ska vi ta och dra nästa veckans poll då? Eller veckans poll?
Ja, veckans poll blir det då.
Ja.
Och den är ju faktiskt i direkt anslutning till mitt första ämne. Så vi börjar med pollen och så glider vi sakta in på det som får bli kvällens första intressanta händelse under veckan. Veckans poll är som sådan. Känner du dig redo att ersätta din plånbok med mobilen? Och det är de två klassiska slashat-alternativen som ges. Absolut och absolut inte. Det är väl inte så mycket att säga om den pollen utan att faktiskt gå vidare på nästa ämne. Eller vad tror du?
Nej, jag tror att den sitter som en fläskläpp.
Precis. Och det är väl få som hänger någonstans på nätet som har missat att Google har presenterat Google Wallet. Deras betallösning bland annat för mobiltelefoner. Den presenterades i förra veckan. Och Google Wallet är en app som kommer använda sig av NFC-funktionaliteten i din mobil. Just nu är det väl rätt så få sådana på marknaden. Spontant, finns det fler än Nexus S?
Inte vad jag känner till. Jag kollade faktiskt igen på det där igår, men jag hittade ingen mer.
Ja, men någon måste ju börja.
Ja.
Och blir det en app så är det inte helt omöjligt att det sen kanske tar sig även till iPhone-världen. Och, ja, det är det. Vi fortsätter. De visar en demo av hur det här fungerar. De har samarbetat med Mastercard och Citibank och Sprint och lite amerikanska sådana samarbetspartner för att visa hur det här fungerar. Det här är en ganska så stor satsning från Google. De kommer dumpa rätt bra med pengar på att få igång det här. Tanken är att Wallet inte bara ska vara en lösning för att betala i butik, utan du ska även kunna automatiskt koppla kuponger och mängdrabatter och den sortens funktionaliteter rätt i mobilen så att det alltid dras automatiskt och du har liksom det sorterat i en app så att du vet vad du har möjlighet att köpa till ett lägre pris till exempel. Sen är det också så att Wallet inte är tänkt bara att sköta den biten utan ska även ersätta andra saker i din ficka på lite sikt. Den kommer istället för att du skaffa eller laddar ner, skriver ut boardingkort, visitkort, ID-kort ska finnas i mobilen. Även nycklar till dörrar och bilar och allt som tänkas kan. De kommer att inleda Google Wallet med att man kan använda det med City Mastercard och Google Prepaid Card. Det är de två som kommer stödjas. Just Googles prepaid card går att ladda med vilket valfritt kort som helst. Så det blir i princip som ett cashkort du köper från Google som du fyller på valfritt sätt. Den här ska sedan även på något sätt synkroniseras automatiskt med Googles offers. Det är mycket Google nu. Borde alltså Google-räknare nere i hörnet här, känner jag.
Undrar om inte du skulle sätta Tommys namn på dig en stund.
Ja, lite så.
Ja.
Det känns inte rätt riktigt. Och så har Tommy i chatten, han har faktiskt lämnat in här nu, fått en ledig stund mellan verkarna, höll jag på att säga. Han får säga vad han tycker här sen. Det är första gången han faktiskt kan sitta och luta sig tillbaka och lyssna på ett äkta live-inspelat slashat.
Udda. Så är det.
Ja, vad var vi? Google Wallet. Jo, det här systemet kommer att bli ett öppet system. De jobbar på ett API så att det här kan petas in från valfri utvecklare, tillverkare, gud vet vad. Och tanken är helt enkelt att Wallet ska bli the shit att betala digitalt i framtiden. Magnus, tror du på det här?
Du, jag gör faktiskt det. Det här verkar riktigt, riktigt intressant. Alltså, bara det faktum att de faktiskt har fått med sig Mastercard ut i startfållan här gör ju att det läggs lite tyngd bakom den här lösningen.
För det är ett av de få ganska stora korten för betalning som gäller i världen, så det är ju duktigt.
Ja, visst. Riktigt bra. Och sen då att de kommer att integrera det med sina befintliga tjänster. Det var inte helt oväntat. Förmodligen kommer det också att bli baserat på din... Ja, det kommer att använda sig av mobilens GPS-chip för att hitta erbjudanden där du ligger. Alltså i närheten av där du är. Och öppet API på gång. Det kan bli en riktigt spännande framtid. Speciellt nu då om iPhone kommer att släppas med ett NFC-chip också. Då tror jag att det kan lyfta ytterligare.
Bästa dealen via GPS där du ligger. Det låter lite sådär. Var hittar den billigaste callgirlen här i kvarteret? Liksom.
Kaffeflicka heter det nu.
Kaffeflicka, förlåt.
Ja.
Nu nästan svarar vi egentligen på veckans poll själv här, och det måste man väl nästan göra, men du ska diskutera det här ämnet. Och jag håller med dig, jag tror på det här. Jag för det första gillar jag inte att köpa det här, har jag ju sagt tusentals gånger, känner jag. Jag gillar inte att betala saker med mitt mobilabonnemang. Jag vill knyta ett kort och kunna betala med mobilen på det sättet. Så på det sättet är jag redan redo att sätta igång. Ge mig bara den tekniska lösningen och fixa det här. Jag har märkt att alla ICA-butiker som i alla fall jag har varit i på senaste 3 månaderna har ju bytt terminaler till små ljusgrå enheter med liten blå skärm. Där jag noterade för inte så där jättelänge sedan att på vänstersidan av den så är det faktiskt en RFID-läsare.
Är det så?
Yes. Ta en titt på eran, om din ICA har bytt en kortläsare nyligen, så ser ni att det sitter en liten RFID-läsare på sidan. Och det skulle ju kunna betyda att store of my choice i det här fallet skulle kunna vara ganska så redo ganska så snabbt om det här faktiskt kommer. Visst, nu lever vi i en tid där det händer väldigt mycket. Det kanske tar lite tid innan det här faktiskt tar fart. Jag menar, cashkort tog ju liksom inte någon riktig fart där heller. Nu är det ju... Att jämföra cashkort och Google känns kanske lite taskigt. Men det är ändå väldigt mycket teknik och väldigt mycket infrastruktur som ska på plats på väldigt många ställen för att det här ska gå fungera som din lösning. Ja, just det, jag har inte plånboken med, jag har mobilen med mig. Att man alltid vet att man faktiskt kan betala för det man går och köper. Liksom. Men tummen upp, jag tycker de ska satsa ännu hårdare än vad de gör.
Yes, och framförallt så behöver jag fler mobiler som kommer att ta till sig teknologin eller fler tillverkare. Annars så kommer detta att leva i Nexus S och en handfull andra kanske. Och då kommer det ju inte att slå på samma vis.
Ja, då faller det. Men jag vill leva i tron om att just NFC-lösningen i mobiler inte är någon jättedyr teknik.
Jag tror inte det heller, va?
Det skulle ju kunna underlätta.
Yes.
Mm. Nej, så där har vi Google Wallet från Google.
Google Wallet.
När det ramlar. Det låter inte på de här uppgifterna som att det är någonting vi kommer se inledningsvis i Sverige utan inledningsvis i USA. Men funkar det där så lär det väl ramla över hit så småningom.
Säkert. Tumme upp så här långt i alla fall.
Definitivt.
Yes. Då tar vi och går vidare. Och vi ska titta lite grann på Amazon, vad de har för sig. Därför att som det ser ut nu så har vi ju alldeles nyligen, eller i höstas faktiskt, fått en Mac App Store för macOS, Apples egen software-tjänst för att köpa och ladda ner programvara för din Mac. Och Amazon har tagit sig in på deras marknad och släppt någonting som de kallar för Mac Software Downloads som är ren konkurrent då till... Och det verkar som gå ganska bra för dem initialt. De har fått med sig spelare som Microsoft och Adobe med produkter då som Office for Mac 2011 och Photoshop Elements till exempel. Och bara det är ju en fjäder i hatten för Amazon gentemot Apple som inte har lyckats dra till sig de här spelarna nu. Man diskuterar väl lite grann om det kan bero på att Apple fortfarande vill ha 30% av intäkterna från Apple-försäljning. Och jag tror att det ligger en hel del i det varför Microsoft till exempel har valt att hålla sig utanför den shoppen än så länge. Precis som med Mac App Store så erbjuder Amazons software downloads ett obegränsat antal nedladdningar. Det vill säga att du kan köpa en app och ladda ner den till alla dina datorer. Man har däremot ingen inbyggd uppgraderingsfunktion till den här, utan du tvingas att förlita dig på den eventuellt inbyggda uppgraderingsfunktion som finns i den app du laddar ner. Och spontant Jesper, vad känner du om detta? Fler spelare på App Store-marknaden?
Jag har ju länge varit en förespråkare för det här och ser egentligen fram emot att all... Jag menar att det har funnits butiker att gå och köpa saker i, fysiska riktiga butiker att gå och köpa saker i all evighet, men att det skulle ta sån tid för ställen på nätet att kunna gå och köpa allting så att det installeras rätt från där du köper det. Att det skulle ta sån tid, det förvånar mig lite. Men det är kul att det händer lite saker där, och jag vill hålla med definitivt om att antar att Amazon tar betydligt mindre betalt per köp än vad Apple gör, och att det är också anledningen till att just de har fått med till exempel Microsoft och Adobe. För jag kan aldrig tänka mig att Apple inte har försökt få med Adobes grejer.
Nej, det borde vara en självklarhet att ha med det.
Precis. Verkligen. Och med tanke på att en nu är jag lite spekulant på en Creative Suite Master Collection kostar i runda slängar 38 000 om man köper den från Adobe, så är det en rätt stor skottkärra pengar som Apple får om de hade legat där. Någonting jag tror de kommer behöva göra någonting åt förr eller senare. Visst, det kanske funkar på den här 7 kronors mobilmarknaden, men när du kommer upp i de här riktigt dyra programmen så blir det lite besvärligare.
Ja, jag tror inte att Adobe på något sätt är villig att ge bort en 15 000 spänn till Apple bara för nöjet att få sälja sina produkter via en Mac App Store.
Definitivt inte.
Inte så intressant.
Erbjuder Amazons tjänst någon annan funktionalitet? Demoversioner eller något sånt där som inte Apple erbjuder?
Jag har inte kunnat läsa mig till om de faktiskt gör det. Men det är en intressant frågeställning som vi borde kunna återkomma till. Jag har inte testat den själv. Den är ju faktiskt lanserad nu, och vi ska väl se om inte vi kan få med en liten länk i show notes där. Men det är också en intressant frågeställning, för där har ju Apple varit svåra. Du måste alltså köpa din produkt, och har ingen möjlighet att lämna tillbaka den eller testa den under en viss begränsad tid.
Vilket är väldigt synd tycker jag. Speciellt om programmen ska börja kosta en del.
Ja, verkligen. Så där har du ett kort att spela på om man ska konkurrera med Apple. Och så givetvis måste jag säga att jag gillar möjligheten att kunna köpa ett program och ladda ner det obegränsat antal gånger till de datorer jag har. Då blir det helt plötsligt billigt om man behöver ha det till flera maskiner.
Ja, det är kanske lätt att glömma hur viktigt det där faktiskt är. Men sitter man med någonting som är sådär riktigt bråkigt, att är licensen igång på en dator så dör den på den andra, då märker man snabbt vilket värde det faktiskt finns. Det finns ju att köpa saker som ändå klarar obegränsade installationer.
Mm. Så är det.
Yes.
Moving on.
Jag tänkte väl nästan fortsätta lite på Google och Google Wallet. För det är väl ganska så relaterat. Det är att PayPal stämmer Google. För de har under ganska lång tid... Alltså det här är en liten clusterfuck jag har skrivit här, för att det är lite rörigt det här. De flesta som har en Android-lur har väl förmodligen någon gång under all tid de har haft en telefon funderat på varför man inte kan köpa saker med hjälp av PayPal. Och det visar sig att Google och PayPal har under flera år faktiskt försökt komma överens om en deal där man kan använda just PayPal i Marketplace. Men det har gått lite sisådär. Så nu har PayPal stämt Google, och de har även stämt två stycken tidigare anställda. Och nu har det även på grund av den här stämningen dykt upp lite detaljer om varför de stämmer och vad det är som har hänt i bakgrunden. De hade en deal klar för just ett samarbete redan i oktober. Och där har de förhandlat i 2 år. Men ska vi se, den ena killen av de här som är stämda från PayPal, Osama Badger. Han var vice president på Platform Mobile och New Ventures heter det. Han var på intervjuer hos Google under den här tiden. Och precis när dealen skulle skrivas på så drog sig Google ur. 2 dagar senare så är den här killen tillbaks hos Google och pratar med Andrew Rubin. Och försöker förklara för dem hur de ska kunna gå vidare med vad det nu är Google ville gå vidare med där efter att dealen gick sönder. 3 dagar efter det så anställde Google Beeder. Och PayPal började försöka snacka med Google igen att få ihop en deal. Men någon gång i februari så går det där i stöpet. Den här Beeder, han började sin anställning i januari och hade då... anledningen till att det gick omkull i februari hade att göra med att Rubin hade fått godkänt från Eric Schmidt, den tidigare vdn, att köra på det här. Tyvärr, Eric åkte ut och Larry Page ersatte honom. Och han hann bara sitta på sin plats i 4 dagar innan de kastade ut hela PayPal-dealen här. Och med hjälp av den här Beeder och en tjej som heter Stephanie Telenius. Telenius, hur de vill uttala det. De skulle då med sin kunskap om PayPal hjälpa Google helt enkelt att bygga en konkurrerande tjänst till PayPal. Och på det sättet så ville de inte dela med sig av slantarna till just PayPal utan de kör på sin egna variant. Och det är väl en del av det här som så småningom blir Google Wallet och all den infrastrukturen som krävs bakom det. Nu stämmer då PayPal, Google, just för att de tycker att det här har inte gått schysst till. De här 2 anställda, Stephanie och Osama, de har i princip sålt företagshemligheter då genom att ta med sig informationen till Google trots kontrakt och klausuler som då hindrar dem från att vara inblandade i det här. Så stämning galore, det är lite utav teknikens vardag kan man ju tycka.
Vilken soppa.
Ja, verkligen.
Otroligt rörigt. Det låter som det här kan bara hända i USA.
Lite så, va?
Ja, jag
har läst den här historien flera gånger och försökt skriva ner lättförklarliga show notes för att förklara det här, men jag märker bara läsa dem att det är svårt att förklara.
Det är många turer.
Ja, verkligen. Men det stämmer ju kors och tvärs, och det är bara att titta på Apple och Samsung som stämmer varandra kors och tvärs samtidigt som de samarbetar om att ta över världen. Så det verkar vara en helt vanlig vardag helt enkelt.
Verkligen. Så man kan ju förstå att Google vill verkligen lobba för att få ut sin egen lösning och inte leva med PayPal vid sidan om, utan de vill man ju givetvis krossa på den egna plattformen och bara köra Google Wallet. Och det är 2 anställda där som verkar ha kommit rejält i kläm.
Ja, det krävs lite balls för den där movesen. Ja, å andra sidan, att Google försöker konkurrera med ett stort etablerat företag betyder inte automatiskt att det stora etablerade företaget går omkull. Jag tänker att Twitter versus Buzz till exempel har ju inte genererat någon världsom välvande skifte i mikrobloggsplattform här. Jag kanske kan tycka att det är lite synd ändå att inte Google valde att ändå gå med på PayPal, för att det är ändå en väldigt etablerad online betalningstjänst och ju fler möjligheter man har att betala med desto bättre brukar jag tycka.
Oh ja, verkligen. Ju fler möjligheter ju bättre för användaren. Sen, alltså just som du var inne på från början där i Android Market, jag kan förstå att Google vill försöka hålla PayPal stången i alla fall tills de får ut sin egen lösning. Men det hade varit bättre för konsumenten om möjligheten hade funnits i alla fall.
Definitivt.
Mm. Du var nöjd så?
Jajamän.
Vad härligt.
Fan, vilket tempo vi håller här.
Ja, men lite grann så, va?
Jag undrar vad det beror på.
Ja, vi freestylar inte så himla mycket kanske ut som Tommy.
Ja. Åh, nu sitter han i chatten och är ledsen.
Sitter han och myser med sina popcorn. Utan vi tar istället och rullar över till HTC, mobiltillverkaren HTC. Och de gjorde ett ganska intressant uttalande förra veckan. De backade nämligen och meddelade att de från och med nu kommer att de kommer att leverera upplåsta på alla sina Android-lurar. Och detta är ett jättestort, en jättestor nyhet givetvis. Och den kom först ut på Facebook då deras CEO Peter Chow, som han heter, skrev ett meddelande och tackade för communityns passion och deras ja, deras engagemang helt enkelt. Och meddelade att från och med nu så kommer vi att leverera samtliga HTC-mobiler med Android med upplåsta bootloaders. Vilket då betyder att man har möjlighet att ersätta HTC Sense-gränssnittet till exempel. Eller installera en annan version av Android eller en custom ROM om man skulle vilja det. Och det är lite intressant därför att vi har en annan stor tillverkare av mobiltelefoner som faktiskt har gått samma väg ganska nyligen. Och det är ju Sony Ericsson som med sina 2011 års lurar levererar också en upplåst bootloader. Och frågan är om inte detta kommer att bli en trend bland de här lite större tillverkarna för att kunna dra fler blickar eller fler användare till sig. Tänker du mest på entusiastanvändare. Har du någon känsla för det, Jesper, hur det kommer att bli?
Ja.
Det är rätt steg att ta, känns det som, helt klart.
Ja, det gör det. Jag tror att det här har att göra med att nu säljer ju Android-lurar i fruktansvärda mängder, och de dyrare Android-lurarna köps utav de lite mer avancerade användarna. Och är det någonting de avancerade användarna har någonting emot med just Android-mobiler, så skulle det väl vara att de är låsta. Att det går ju alltid att komma runt på ett eller annat sätt. Vad jag har förstått som. Men jag tror att när någon väl börjar, och i det här fallet Sony Ericsson och HTC, så tror jag att många kommer följa efter att du får det alternativet. Det är ingenting som kommer röra en vanlig konsument överhuvudtaget. Men de lite mer avancerade, de vill ju ha... Androiden är ju lite Linux-användarens telefon, så att säga. Man vill kunna grotta ner sig och göra lite som man vill, och det känns som en helt naturlig utveckling, tycker jag. Jag tycker det nästan skulle ha varit så från början. Vill man inte ha det HTC:s egna variant, så klickar man nu någon liten box någonstans och så har man vanilla på något sätt. Så att, ja, det är helt rätt.
Ja, jag håller med dig. Det är verkligen ett steg i rätt riktning som HTC tar, som ju ändå har varit väldigt förtjusta i sitt Sense-gränssnitt och satt det på alla enheter oavsett om de har kört Android eller om de har kört Windows Phone 7 eller någonting annat. Inte Phone 7, men 6.5 i alla fall. Och det ska bli intressant att se av hur användarbasen kommer att förändras. Om det kommer bli så att HTC blir en sådan tillverkare som kommer att kunna konkurrera med Nexus-serien för de här hardcore-användarna. Den blir ju betydligt enklare att hantera då om du har en upplåst sådan bootloader på det.
Det gör ju nästan att nyttan av de här Googles egna Nexus-lurar faller bort.
Ja, alltså Google har ju visserligen referensdesignen och kommer ju alltid att vara först ut med det senaste som gäller. Men
förutom med Nexus S ändå?
Ja, i och för sig. Nu var ju den först med NFC, men...
Ja, det är sant. Det är sant. Ja.
Men jag tror att HTC de gör helt rätt här, och det ska bli spännande att se när det börjar att trilla ut lite lurar som har detta stödet.
Mm, definitivt. Mm.
Yes!
På tal om HTC.
Oh.
De har de har börjat skiffla över lite pengar till Microsoft av någon anledning.
Se där!
Yes, det här är också resultatet av en stämning. Det är Microsoft helt enkelt som har stämt HTC bland andra Android-telefontillverkare. Det har att göra med lite patent och patentintrång. Det är lite oklart vilket patent det handlar om, men det har väl någonting med att Microsoft har ju alltid tyckt att Linux bryter mot en del Microsoft-patent, och Android och Linux har med varandra att göra. Och att på något sätt så har de i alla fall kommit överens. Vilket betyder att HTC i fortsättningen ska betala $5 per såld enhet.
Oj.
Mm. Så det är en liten slant.
Det blir en herras massa pengar det, va?
Ja, speciellt med tanke på att den här HTC-licensen är retroaktiv och ska betalas på de 30 miljoner sålda HTC-mobilerna. så här långt. De väntar sig också Microsoft att komma överens med övriga tillverkare som inte allas mobiler men de flesta andra Android-tillverkares mobiler kommer också att innefattas här. Och då kommer det, nu har HTC fått lite rabatt här på $5 för att Microsoft förväntar sig få mellan $7.5 till $12.5 per enhet. Grejen är ju den va, att Microsoft har ju sin egna mobila plattform Windows Phone 7 och vi kan även räkna in Windows Phone, de tidigare Windows Mobile 6.5 och 6 och de här neråt. De har sålt 2 miljoner utav de här. Vilket gör att de tjänar just nu mer pengar på HTC:s Android-lurar än på sina egna. För att för en tillverkare att få sälja en Windows Phone 7-lur så måste de betala $15 i licensavgift. Och de har sålt 2 miljoner, det är $30 miljoner. Däremot så kostar HTC-licensen mindre, $5. Och då är det inte ens deras operativsystem. Men i och med att de har sålt 30 miljoner så har de dragit in $150 miljoner. Vilket är en ansenlig summa pengar. Det är 5 gånger mer pengar har de helt enkelt tjänat bara på HTC:s Android-mobiler än på alla Windows Phone-mobiler som har sålts.
Det är galet.
Det är lite sjukt.
Ja.
Crazy. Men visst, det är ju kul att Microsoft hittar sätt att tjäna pengar på. Men de har väl så fruktansvärt många patent och ett så stort, fruktansvärt stort företag att de har väl liksom handen med i nästan alla syltburkar, höll jag på att säga.
Ja, det, ja verkligen. Men alltså, här hör vi liksom om HTC och en helt annan plattform då, Android. Och ändå är Microsoft där med näven i syltburken och ska ha en del av kakan.
Mm. Och de har ju gått med på det så att någon har ju verkligen accepterat att det är något patent vi inkräktar på.
Ja, man undrar lite grann vad som ligger till grund för det här, vad det är de intränger på för någonting.
Ja, man är lite nyfiken.
Vad pratar du någonting om Linux där?
Ja, att Linux, nu är jag ute på djupt vatten här, jag som inte bryr mig om Linux, men att Linux på något sätt utgör kärnan i Android och att någonting i Linux har alltid varit i bråk med Microsoft vad gäller någon sorts lösning av något patent där. Någon i chatten kanske kan hjälpa mig här vad det är Microsoft har haft för beef med just Linux och deras tjänster.
Vi kan ju citera Super Magnus i chatten här som skriver att Android var det bästa som kunde hända Microsoft.
Lite så i alla fall på den mobila marknaden just nu.
Ja, verkligen. Ja, det går ingen vidare för dem med Windows Phone 7. Den har väl... Man har stora tankar kring den, men försäljningen har väl inte riktigt haft det utfall som de önskade.
Nej, problemet är väl att de ligger lite efter också. De har inte haft tiden på sig att mogna heller. Jag tror att den kan säkert få lite mer fart när den väl har fått alla funktioner den behöver för att konkurrera med Android och iOS. Men Android har ju hunnit i kapp och nu säljer de ju som tusan och Microsoft kommer alltid ha kunder om inte annat i företagssegmentet och kan bara lösa i alla fall motsvarande funktionaliteten, grundfunktionaliteten. Vi kan säga det som iOS och Android delar, de funktioner som finns gemensamt på de två plattformarna, kan de bara få in det där så har de i alla fall en större chans att komma igång. Men det tar ju lite tid att få det där att börja rulla, antar jag.
Ja, det gör ju det. Alltså, det är precis som om vi återknyter till Nokia som vi pratade om tidigare här. Microsoft har ju, de har ju ändå stått och tittat på länge medans Apple med sitt iOS och Google med sitt Android har tagit för sig av marknadsandelarna. Och vips så fick man kalla fötter och slängde ihop temporärt då Windows Mobile 6.5 i väntan på att man skulle släppa den helt omskrivna Windows Phone 7. Och ja, det är väl egentligen först nu när de släpper Mango då, eller 7.5 som den börjar då, få de funktioner som den skulle haft från början, kan jag anse.
Ett stort steg upp från 7 till 7.5 på ett halvår ungefär.
Ja, verkligen.
De är uppe, men de kanske hade tänkt att följa med upp till 8 lagom till Windows 8 kommer ut nästa år antar jag.
Ja, just det. Det är lite grann som med webbläsarna, man använder samma intervaller där på sina versionsnummer.
Förutom Chrome som har liksom gaspedalen har fastnat längst ner.
Ja. Och Firefox är allt för att hänga med.
Ja, verkligen. Vi ska släppa 4, 5, 6, 7, 8 i år.
Ja, jobba på. Mm.
Ja, jag vet inte. Jag tycker de lägger lite för mycket vikt för det här med versionssiffrorna kanske. Ge oss bara good shit så får ni döpa det till
vad ni vill. Det är för versionsnummer på det.
Till och med ice cream sandwich.
Hade du någon siffra på hur många Windows Phone 7 de hade sålt?
Jag blir lite osäker här när jag sammanfattade både Windows Phone 7 och Windows Mobile 6.5. Men jag tror att det här är nog Windows Phone 7 endast. Och då är det 2 miljoner enheter med det operativsystemet som har sålts så här långt.
Ja, det är ju en fis i vinden om man jämför med vad Apple sålde på sin premiärhelg. Exempelvis när de släppte iPhone 3G.
Definitivt.
Ja.
Så de ligger nästan hopplöst efter, men de har ju pengar och inte ge upp i alla fall, så att vi får se.
Precis, och nu har de Nokia bredvid sig då. Så vi får Nokia som gick back då, som sagt, på sin aktie här, men vi får hoppas att de kommer igen och biter ihop.
Mm. Och jag har ju alltid sagt det, att jag tycker ju Windows Phone 7-gränssnittet är ganska schysst faktiskt, så jag ser fram emot den dagen man kan testa det och vara positivt överraskad.
Mm. Ja, visst är det läckert, de har ju lyckats designmässigt, verkligen.
Mm.
Snyggt, enkelt och rent. Yes. När vi ändå pratar mobil, vilket vi har gjort ganska mycket idag, så ska vi ta och titta på hur det ser ut med mobila bredbandsabonnemang i Sverige. Mm. Därför att så sent som i förra veckan, i torsdags den 25, så släppte Post- och telestyrelsen en ny undersökning baserat på hur mobilabonnemangen förhöll sig till de fasta abonnemangen i Sverige under 2010. Och det visar att fasta bredbandsabonnemang i Sverige uppmättes den sista december förra året till 2 990 000 stycken fasta abonnemang. Och det är då en ökning med futtiga 1,4% mot föregående år.
Det är en fattig ökning.
Ja, det är en fattig ökning. Men det tyder väl också på att bredbandsutbyggnaden har kommit så pass långt i Sverige att vi har ett väldigt ett bredbandstätt land. Och jag tror inte att det kommer att öka i någon större omfattning än så pass.
Håller med.
Däremot tittar vi på hur det ser ut med mobila bredbandsabonnemang, så ökade de betydligt mer. Det är nämligen så att den sista december så hade vi nästan lika många mobila bredbandsabonnemang i Sverige som fasta bredbandsabonnemang. 2 miljoner 921 000 abonnemang mot 2 miljoner 990 fasta då. Och det där är en ökning på 72,8% mot föregående år. Extrem ökning alltså. 2010 var ett riktigt kanonår för de som sålde mobila bredbandsabonnemang. Och vad beror det här på då? Man får givetvis gissa att smartphones har gjort sitt till. Vi ser allt fler datorer med inbyggd 3G. Och datorer bundlas oftare med någon typ av abonnemang numera än vad som skedde tidigare. Kan tänka mig att Apples iPad har en liten del i den här kakan, även om den inte är speciellt stor. Och för storstäderna så har vi faktiskt under 2010 sett 4G:s intåg. Även om den har varit lite överprisad som tjänst, så är det säkert så att den har varit med och lyft de här siffrorna. Ännu mer siffror på området, det är att PTS, som de heter då, har räknat fram antalet trafikminuter. Och till skillnad från föregående år, 2009 då, så är det numera fler trafikminuter på det mobila nätet än på det fasta telefonnätet. Och det är ganska intressant. 53% av de totala trafikminuterna i Sverige utgående samtal ligger från det mobila nätet, medan 47% då ligger på det fasta nätet. Antalet trafikminuter är, håll i nu, 42 miljarder minuter på utgående samtal totalt under 2010. 42 miljarder, Jesper.
Nu ska vi bara snabbt mycket. Räkna om det där.
Du vill ha det i dagar, år?
Här känns bra. Det kan jag nästan klämma in där. Wolfram Alpha fyller 2. Då borde du kunna slå in det i den och se här. Vad får
det
ut på
är det. Ingen dum sökmotor faktiskt.
42 000 miljoner. Oj, nu får vi se om jag fick med rätt. Minuter sa jag.
Yes, 42 miljarder minuter.
42 miljarder minuter är 80 000 år.
80 000 år i utgående telefonminuter under 2010.
Får nästan passa.
Det blir mycket pladder.
Mm-hmm. Ja, verkligen.
Oj, oj, oj. Men alltså, väldigt intressant tycker jag att vi ser att den mobila telefonin har gått om den fasta telefonin i antalet utgående minuter. 53% av de här 42 miljarderna. Det är alltså över, det är väl någonstans närmare 22 miljarder då kan jag tänka mig. Inte riktigt, men någonstans där. En otrolig massa taltid i vilket fall.
Får jag fråga dig, har du fast telefoni hemma eller kör du bara mobil?
Jag har bredbandstelefoni hemma plus mobil då. Och jag hittar faktiskt ingen uppgift på om bredbandstelefonin, den måste väl räknas som fast telefoni kan jag tänka mig.
Ja, i och med att statistiken säger 53% mot 47% så är det ju antingen, det är ju de här två alternativen som finns. Men
ja, precis.
Jag hade ju valt att baka in det i fast i så fall.
Ja, jag tänker så de inte lägger IP-telefoni separat på något vis. Men som sagt, jag kör bredbandstelefoni för egen del. Och jag kanske bidrar med ett par hundra minuter på sin höjd. Det är väldigt snål. Däremot mobila minuter blir det ju betydligt fler av då för egen del.
Jag gjorde en vidare uträkning här när jag ändå hade tillfälle. Vi ringer 4666 minuter per person i hela landet. Jag tog de här 42 miljarder var det med.
Mm.
Och delade på antalet invånare här. Det är alltså 77 timmar per år vi ringer varje människa från noll till död.
Oj.
Jag tycker det låter lite mycket, men jag är inte någon stor samtalare. Det måste jag ju erkänna.
Du bara sitter där och håller monolog.
Mm.
Ja.
Lite så. Det är alltså, ja, i och för sig det är 20 minuter om dagen.
Ja, det är ju inte mycket när man räknar på det så.
Ja, det är faktiskt sant.
Vad sa du, 77 timmar per år?
Per år, ja.
Ja, 20 minuter om dagen utgående telefoni.
Jo, men, och, det,
men då räknar du in, med, då är det spädbarn upp till pensionär alltså.
Ja, till ja. Kista.
Yes.
Mm. Ja, hela det skåpet. Imponerande siffror ändå.
Ja, det är en herrans massa minuter, verkligen.
Mm.
Intressant.
Siffror här är slashat också.
Ja, ja, visst. Det ska bli intressant att se om vi kan följa upp detta nästa år och se om den mobila abonnemangen drar ifrån ytterligare då kanske.
Ja, för det känns ju inte som de, precis som du sa med bredbands, alltså fast bredband, att den ökningen inte har gått högre, kanske inte har så lika mycket att göra med att mobila bredband har gått ner i pris och att det finns på så många ställen, utan den är nog så mättad den kan bli, den marknaden. Alla ja, de som vill
så.
Ha ett bredband har ett bredband idag.
Mm. Jag tror också alltså att det är nog så, och det folk satsar på är ju att kunna koppla upp sina mobiler och sina pickplattor och allt vad det nu kan vara då.
Mm.
För det räknas också som mobila bredbandsabonnemang.
Ja, just det. Det är sant.
Yes.
Då ska vi se. Ska vi ta och knalla vidare då?
Det tycker jag vi gör.
Då tänkte jag prata lite om Asus, eller Asus heter de egentligen, i och med att namnet är taget från Pegasus.
Heter de Asus?
Ja. Har Ace, jag lärt mig? Ace.
Acer tänkte jag på nu. Okej. Okay. Yes.
Nej, Asus. De har presenterat sin fantastiska vi bakar ihop allting till en superpryl Padphone, som har fått med både pad och phone i namnet. Och det är precis som det låter. Det är en tablet och det är en smartphone i ett, fast du kan plocka ur den. Den är precis presenterad på, vad heter mässan som pågår nu? Är det Computex?
Computex.
Yes. Det finns nästan inga som helst specifikationer, och de som finns är inte ens slagna i sten ännu, utan det kan förändras. Men det som visades där är i alla fall en 10,1 tums tablet. Klart lik alla andra tablets i den storleken. Men på baksidan så har den en liten sticker ut likt en kamera på baksidan av en mobiltelefon. Så den är lite tjockare på ett ställe. Där har du en liten lucka som du fäller upp och tar ur om den sitter i, eller stoppar i om den är ur, en 4,3-tums Android-mobil. De ska fungera seamless på något sätt. Informationen som finns på telefonen, allting synkas hela tiden. Så fort du stoppar i det så får du upp precis där du var innan. Och ja, det är väl egentligen det som har sagts om den här prylen. Jag tänkte bara höra med dig, Magnus. Vad tror du om idén egentligen?
Men jag måste bara få klarställa detta. Det är alltså två enheter som synkar ihop. Det är inte så att den stora skärmen jobbar på den lilla telefonens hårdvara på något vis.
Nej,
utan det är två enheter.
De visar ju upp den på bild med mobilen ur och Android rullandes.
Okej.
Så ja. Den slutsatsen får jag nog välja att dra, ja. Att ja. De är två separata, men de synkar ihop sig så fort du stoppar i den.
Är det så att det är två separata enheter, så tycker jag man ska hålla dem som två separata enheter. Vad är det för dumheter att bunta ihop dem på det här viset? Jag kan inte påstå att det tilltalar, men det tilltalar inte mig alls faktiskt. Spontant. Utan att ens ha sett vad det handlar om. Men av det du berättar så känner jag att finns det någon vinning i det? Möjligtvis att kunna synka informationen mellan dem. Men det har vi andra bra tjänster för att göra. Speciellt om det är Android, om det sitter Android i bägge enheterna. Ja, jag är lite skeptisk, Jesper.
Mm, jag hör det.
Ja.
Enda lågteknologiska fördelen jag kan se härifrån är att om du har tablet med dig i väskan och du börjar få dåligt med batteri i mobilen, så kan du alltid stoppa i den och ladda den. I övrigt så... Å andra sidan, jag sitter ju alla och tittar på mobilen och tableten samtidigt, så då skulle man lika gärna kunna förvara den där i och ha allting synkat. Men å andra sidan, de rullar Android, vars stora feature är att allting är over the air.
Mm.
De ska ju vara synkade oavsett om den där ligger i eller inte. Men som designstudie så kan jag ändå tycka att det är intressant. Kanske inte den snyggaste lösningen med en plastig lucka som fälls upp likt brödlådan i köket. Men jag vet inte vad det är de vill åstadkomma här riktigt. Är det en nischa till det ännu mer för att sticka ut på något sätt? För jag menar, nu skrivs det ju spaltmeter om den här trots att det inte finns någon information. Och kanske finns någon vinning i det också. Men lite skeptisk låter jag mig ändå vara.
Ja, alltså jag kan hålla med om att det är ett intressant designgrepp. Det har vi ju sett exempelvis Nokia ge sig på intressanta designgrepp. Utan att säga allt för mycket kanske. Men ska du skaffa en sån här tablet, då binder du ju upp det till en viss specifik lur också helt plötsligt. Ja, det är väl inte så att du kan mata in vilken Android-lur som helst i den här lilla luckan?
Ja, det förtäller ju inte historien, men det har ju väldigt svårt att tänka mig att man kan.
Ja,
och inte bara ha väldigt tur med måtten och placeringen av micro-USB-porten.
Det kanske kommer en helt ny standard för hur mobilen måste se ut.
Ja, precis.
Ja.
Pad phone approved phone for the pad. Mm. Nej, det rullar verkligen av tungan.
Ja. Nej, jag är inte speciellt positiv till detta. Men det ska bli intressant att se hur den kommer att slå om den nu kommer upp på marknaden en gång. För det var väl en prototyp eller någonting som visades där, vad jag förstod, va?
Ja, just det. Och de läxer upp oss här i chatten också. De försöker posta länkar som jag inte hinner titta på just nu. Men de påstår att det är en dummy som visades. Och det var ju precis det jag sa här.
Ja,
de påstår i sig att det är en dum enhet, själva tableten. Att den inte har någon egen kapacitet utan mobilen.
Vi kanske får...
Då är det inte helt olikt den. Var det Motorola som visade? Med Atrix var väl också någon sorts... Fast det var en laptop-variant där du dockade telefonen. För att få en laptop helt enkelt av en Android-lur.
Ja, just det. Det stämmer.
Vad som hände med den låter jag i och för sig osagt.
Nej, jag har inte sett någonting mer om den sen.
Eller den där ID-pad som var en laptop där du klickar loss skärmen till en tablet.
Just det.
Jag har heller hört så mycket om.
Nej.
Jag ser ett mönster här.
Verkligen. Som sagt, vi kanske får möjlighet att återkomma till den här enheten när den verkligen finns.
Vi kan väl börja med att vänta tills den existerar, det är sant.
Ja, men lite så. Mm.
Vi kan ju få lite länkar i show notes sådär, så kan ni få ta en titt på det. Och frippan i chatten och vara snälla och försätta oss med en video på den också. Så ska vi se om vi kan baka in den där.
Ja, tjusigt. Den var ju för sig ganska snygg i den här mörkbruna färgen de har visat där. Mm. Ja,
den,
så.
Den är inte ful.
Nej.
Luckan kanske inte ser så high-tech ut, tycker jag. Men jag har sett värre saker.
Känns lite så här dokumentportfölj riktig så.
Jag tycker mig se ett litet hål i luckan på baksidan som på något sätt ska agera luckan så kameran i mobilen ska kunna användas genom luckans lock. Intressant. Low-tech-lösning. Ja, vi får se vad det blir av den.
Ja, det blir spännande. Spännande. Ja, du Jesper.
Ja.
Ja, vad har vi?
Nej, men det är väl ungefär vad vi har. Jag har lite sådana backup-ämnen här. Jag kan ju faktiskt, Wolfram Alpha fyller 2 år, har ju redan gått igenom här. Så kan vi fira världens konstigaste sökmotor som är, faktiskt kan vara till nytta ibland, som i fallet med massa siffror.
Den är inte så dum just när man behöver ställa alltså, lite mer intelligenta frågor som man behöver ha rediga svar på. Så funkar den faktiskt hyfsat, om du kan formulera dem på engelska förstås.
Mm. De hade intervjuat han, Mr. Wolfram, som har gjort den här om just 2-årsjubileet, och han sa att den går plus tjänsten, de har ett par miljoner besökare per dag och sådär, så att den är fortfarande välbesökt, men han är lite besviken på att folk inte fattar hur de ska skriva sina sökningar, för att det är inte en vanlig sökmotor, man måste formulera sig rätt för den sortens information som Wolfram Alpha levererar helt enkelt.
Och
har ni som lyssnar aldrig provat, så ta er in på wolframalpha.com. Mm. Så ska ni, eller kanske till och med wolfram.com.
Yes.
Så får ni testa en klart udda sökmotor. Mm. Där ni kan söka på days since alltså 14 000 år före Kristus, och så kan han ge dig exakt vilken dag det var. Den sortens konstiga svar och massa skum statistik och matematiska lösningar på problem.
Ja, det är den duktig på faktiskt.
Mm.
Intressant. Men som sagt, det gäller att kunna formulera frågorna på ett korrekt sätt.
Ja, de jobbar på någon ny tjänst som ska visa andra människors sökningar. Så du kan, som ett bra exempel på hur du ska söka. Så den, ja, det hjälper dig med dina sökningar.
Ja, det är ingen dum idé faktiskt. Eller om du kan ha någon typ röstbaserad sökning. Jag vet inte om det redan finns.
Ja, det har jag faktiskt inte kollat.
Det kan vara betydligt enklare att formulera sin fråga då.
Mm. Yes. Nej, men jag tycker väl att vi har fått med oerhört många ämnen idag.
Vilket ja, tempo vi håller oss, på timmen där någonstans.
Mm, alldeles utmärkt. Ja. Och då är det väl nästan dags att det är ändå en hel timme sen. Det är ju klart värt att repetera måndag nästa vecka.
Då smäller det
högt och lågt. Den 6 juni 18.00 börjar försnacket, där vi går igenom alla rykten och allt som har med Apples keynote att göra, samma kväll en timme senare 19.00. Då finns vi här. Finns det live-video och ljud så kommer vi sända det. Finns det inte det så slamsuger vi nätets alla live-rapporterande bloggar och levererar det till er. Så kan vi hänga här och tycka till helt enkelt.
Mm. Yes.
Och har man någonstans missat att retrospelsmässan har inträffat i den helgen som har passerat, så finns det helt enkelt en god liten 13-14 minuter lång video från hela eventet på slashat.tv.
Courtesy av Jesper som har varit så redig och klippt ihop helheten.
Courtesy av Magnus som har levererat videomaterial och den tekniska biten här. Nej, trevligt. Det bör åtminstone få lite sugna på att det bara med även, eller för första gången, nästa gång.
Det blir mer sånt framöver alltså.
Mm. Nej, jag tycker de har varit lyckade 2 år i rad nu, så att tredje gången gilt, då blir det
vi bara ökar
magnifikt.
Nu. Får vi hyra Skandinavium nästa gång förmodligen?
Vi kommer inte behöva tända i taket.
Nej. Alla mobiler bara lyser upp.
Fantastiskt, precis. Ja. Nej, så det har ni att syssla med. Glöm inte att rösta i veckans poll helt enkelt. Känner du dig redo att ersätta din plånbok med mobilen? Absolut eller absolut inte. Och ni har ju lite goa länkar till allt som rör Slashat på slashat.se/social. Där finns vi på Twitter, Facebook, gud vet allt. Och ja, Magnus, du finns ju faktiskt inte där, så du kanske vill peta in lite shameless self-promotion här nu i någon sorts improviserad liten rant.
Ja, alltså vill man veta mer om vad jag pysslar med och vem jag är, så kan magnusjonasson.com vara en bra adress, eller twitter.com/magnusjonasson. Så trillar man in hos mig. Yes! Det var väl, jag tror jag är ganska nöjd där faktiskt.
Fantastiskt. Då har vi alltså lyckats klara avsnitt 115 utan ordinarie programledare Tommy Podsemski. Han är såklart han är såklart välkommen tillbaks nästa vecka och förmodligen redan på måndag. Annars är det 19.30 för snacket, 20.00 för själva inspelningen utav showen som gäller. Ni hittar oss på live.slashat.se. Och med det så får vi tacka för denna gången, så hörs vi och ses vi då. Ha det så gott!
Kör vi eftersnack! Ha det gott!
Ja.
Hej!
Slasha. Slasha.